Vi ska läsa evangelietexten idag ifrån Johannes 10:e kapitel. Och vi börjar på vers 22 och det är sidan 764 i de röda biblarna. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter. Och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa: hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet. Jesus svarade: jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Så lyder det heliga evangeliet.
Gud, jag vill ägna resten av mitt liv åt att upptäcka dig sådan du är uppenbarad i Kristus. Dessa ord är födda ur en läsning av Augustinus bekännelse och blev en bön till pastorn och författaren Brian Sand. Och på sistone har de här orden fått eka i mitt inre, blir ett klang i min bön. Det är en bön som inte nöjer sig med ytan utan som söker sig mot livets innersta centrum. Den bjuder in oss till att ställa kanske den viktigaste frågan en människa kan ställa sig. Vem är du, Gud? Egentligen. När vi hör orden om den gode herden så riskerar tanken att fastna vid vackra men tysta tavlor, barndomens söndagsskoleplanscher, pastellmålade bilder som möjligtvis ger en flyktig tröst. Men som lämnar våra liv orörda. De kan vara vackra men blir abstrakta i mötet med livets verklighet. Men i ljuset av Jesus så sker något långt mer genomgripande. Herden är inte en dekoration vi sätter på väggen. Han är en uppgörelse med hela vår verklighetsuppfattning. Hela livet måste på något sätt få dekonstrueras och rekonstrueras utifrån inkarnationens premiss. Inkarnationens mysterium, om sant, får konsekvenser som förändrar allt. Konsekvenser för hur vi tolkar världen. Hur vi förhåller oss till varandra. Hur vi förstår vem Gud faktiskt är. Och ibland tror jag att vi glömmer av att det också får konsekvenser för hur vi läser och tolkar vår bibel. I Gamla testamentet får vi ibland tvetydiga skildringar om Gud. Dels kan vi läsa om en Gud som omsorgsfullt samlar in de utspridda fåren. Men vi hör också om dom, vrede och till och med ibland gudomligt beställda massmord. Och om vi stannar vid att läsa Bibeln som en platt manual så kan vi få uppfattningen om att Gud är mer lik de antika gudarna, hämndlysten och oberäknelig. Och vi ser hur den här bilden av en våldsam Gud ekar i vår samtid. Världens mäktigaste ledare som själva sitter tryckt i eleganta kvarter och palats. De lånar ett religiöst språkbruk för att rättfärdiga sina smutsiga krig. De leker med världen som om världen var deras. Och när de talar om den goda heden gör de det på ett sätt som att han vore en general som har valt sida. De kräver blodsoffer på nationernas altare för att bevara den egna makten. En tunn och kontextlös läsning av Bibeln skapar inte bara en inre konflikt i oss, utan en teologi som går rakt emot Jesu egna ord. Saliga de som håller fred, de barmhärtiga, de ödmjuka, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Hur kan man då hamna så olika i sin tolkning av Bibeln? Uppenbarligen kan man ju forma Bibelns ord till att både rättfärdiga vapenvägran, samtidigt som man kan använda dess ord för att rättfärdiga våldsdåd. Jag tror att vi måste brottas mer med Bibeln. Vi måste våga brottas med frågan: hur kan jag förhålla mig till de av Bibelns texter som beskriver Gud på det här sättet, i ljuset av inkarnationen? Då Gud, driven av kärlek till människan, blev till en av oss. Som den gammaltestamentliga teologen Peter Enns påpekar, är Gamla testamentets texter, liksom all dåtida litteratur, skrivna av människor som försökte förstå sig på Gud utifrån sin egen tid, sina egna problem och sin eget kulturella sammanhang. Förutsättningarna för Gamla testamentets författare var att den klara gudsbilden låg höljd i dunkel. Detta gör det ibland för oss svårt att förstå. Gud har ju självklart aldrig förändrats, men människans syn på hur och vem och vad Gud är behöver prövas mot den Gud som uppenbaras i Kristus. Möjligen var det så att Gamla testamentets författare projicerade sitt egna ursinne, sin egen vrede på himlen, skapade dessa teologier till de situationerna de själva befann sig i. Och vi möter liknande tendenser idag. Vad ska vi då göra med de här texterna som är problematiska på många sätt? Är det bara att kasta bort? Nej, jag tror inte att vi ska vända ryggen till de här texterna. Men vi får inte heller låta dem stå oemotsagda. Vi måste våga att ompröva våra förutfattade förståelser av texterna med Kristus som tolkningslins. Eftersom han är det sanna ljuset som faller över historiens skugga. Och detta är ju kanske inte en ny revolutionerande tanke. Den kristna traditionen har länge haft övertygelsen att se Guds uppenbarelse som en vandring. Som en progressiv rörelse där människans förståelse sakta mognar i ljuset av Kristus. Det är till och med så att Gamla testamentets författare, profeterna, bjuder in oss till den tanken om en ljusare framtid. Här kommer ett utdrag ur Jeremia 23 som är en av dagens bibeltexter. Det står så här. Jag ska själv samla dem som har blivit kvar av mina får från alla de länder dit jag har fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska ge dem nya herdar som ska valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. Och ingen av dem ska komma bort, säger Herren. Här går Jeremia hårt till angrepp mot dåtidens ledare eftersom de har missbrukat sitt förtroende och fört folket i fördärvet. Det är på grund av ledarnas missgärningar som folket nu befinner sig i exil i Babylon. Jeremias kritik riktar sig mot de som var tänkta att vara Guds folks goda herdar, men visade sig vara vargar i fårakläder. Men jag tror inte att det stannar där, att det stannar vid en simpel samhällskritik. För Jeremia bar en längtan efter en annan sorts herde. En som leder tillbaks från exilen. Varsamt och kärleksfullt och inte med hot, inte med våld. Jag tänker att han pekade mot Jesus redan innan inkarnationen hade skett. Att Jeremia hade fått en försmak om vem Gud egentligen är. Och detta betyder att Gamla testamentets texter inte är en slutstation. Det är en vandring mot Gud uppenbarad i Kristus. För om uppfattningen av Guds karaktär som vred får sista ordet, då tror jag att vi har gått vilse. Vi blir fast i diasporan, fast i exilen. Och det är i Johannes evangeliet, en text vi läste här innan, där allt på något sätt förändras. Jesus yttrar de orden som ekar än idag. Jag och Fadern är ett. Och detta är en revolution, för om Jesus och Fadern är ett, betyder det att Gud inte kan vara på något annat sätt än hur han är uppenbarad i Jesus. Jag tror att detta uttalande om sant möjliggör varje människa att göra upp med sin gudsbild. Som Brian Sand skriver, Gud är inte en blixtslungande Zeus eller ett monster som behöver blidkas med blod. När Jesus böjer sig ner för att tvätta smutsiga fötter, när han lyfter upp de utstötta, när han tar de fattigas parti och sedan dör på ett kors med förlåtelsen på sina läppar, då är det inte den snälle sonen som försöker tillfredsställa en arg fader. Det är Gud själv som avkläder sin härlighet, sin makt och ära. För att han älskar oss så djupt. För att hans kärlek ska kunna flöda fritt. Om du vill veta hur Gud möter din synd, läs om Jesus. Vill du veta var Gud finns när du vandrar i dödsskuggans dal? Läs om Jesus. Det finns inget dolt mörker i Gud som inte liknar Jesus. I ljuset av Jesus förvandlas också psalm 23 från en vacker dikt, en flyktig tröst, till en relationell trygghetsförklaring som vibrerar av liv. Inte ens i dödsskuggans dal fruktar jag något ont. Här finns det en avgörande skillnad om man sitter fast i skuggan eller om man vandrar igenom den. För den som stannar kvar i mörkret blir dess fånge. Men för att ta sig igenom till ljuset så kräver det att vi aktivt följer herdens röst. Och vi vet att dalen har ett slut. Tanken är inte att vi ska fastna i mörkret, utan att vi ska gå igenom det till en ljusare nutid, en ljusare framtid. Guds vilja är inte det vi ser på filmen här tidigare. Krig, polarisering och flykt är och kommer aldrig vara det slutgiltiga. I kontrast till detta mörker beskriver psalmisten en idyll som osökt för tankarna till lustgården. I Guds närhet, där finns frid, där finns vila. Dit är vi på väg. Och kanske kan det följande bild bidra med en tolkningslins för de svåra passagerna. Inte bara i våra liv utan även i de svåra passagerna i Bibeln. Och bilden vi får med oss i vår bibelläsning, det är att i de länder där Jesus själv vandrade var herden inte en sån som drev flocken framför sig med piska och hundar. Herden var som Margit som vi såg i början av gudstjänsten, som går före, som röjer vägen, som skyddar till det yttersta sin flock från faror. Och fåren, de följde inte vem som helst. Arbetet var djupt präglat av det relationella. Så djuren reagerade inte på bara rätt lockrop. De kände igen tonfallet, klangen och tryggheten i just sin herdes röst. Och när fåren var trygga med sin herde, då följde de i hans fotspår. Och det är därför dödsskuggans dal inte behöver vara skrämmande längre. Inte för att mörkret inte är ofarligt eller imaginärt, utan för att Kristus själv har gått igenom det och visat för oss att livet segrar. Det är han som kallar, det är han som har röjt vägen. Och det är han som skyddar oss när vi går igenom passagen. Att vara lärjunge är att låta sitt öra vänja sig vid klangen som fortfarande ljuder från förlåten som brast. Att fördjupas i sitt lärjungaskap är ytterst sätt att fördjupas i sin relation till Kristus. Det är att förbli i honom så som han förblir i oss. Och låta denna Kristustonen få bli dirigent i våra liv. Och om vi tillåter honom att verka genom oss, om vi blir mer lika honom, så kommer vi även att börja se världen genom hans blick. Om inkarnationen blir verklig för oss så kan vi börja förstå att Kristus seger inte har någonting med världslig maktförståelse att göra. Han ger oss ett helt nytt system att tolka världen igenom. Ett system där det yttersta beviset för verklig makt är att herden ger upp sitt liv för sin flock. Och när vi säger Herren är min herde, då får vi släppa taget om vårt eget krampaktiga självförsvar. Vi behöver inte längre beväpna oss mot tyrannins mörker. Vi får lägga ner våra liv i händerna på en vägvisare och den beskyddare som vi behöver. Att läsa livet i och Bibeln i ljuset av Jesus innebär att våga släppa taget om en Gud som skrämmer och falla tryggt i famnen på en fader som vars kärlek flödar över. Men att falla i Guds händer är inte att blunda inför världen och pacificeras. Tvärtom, det är en av de mest radikala motståndshandlingar vi kan ägna oss åt som församling i en polariserad tid. När våra heliga texter används för att bygga murar, göda hat eller för att ge gudomlig legitimitet åt våld, då går det inte att vår bibelläsning eller vi själva är passiva. Då går det inte att vi är tysta. Som den gode herdens flock är vårt ständiga utmaning att vara experter på herdens röst. Vi är bärarna av Kristusklangen. Och det är en klang som måste ljuda högre än våldets retorik. Klangen som i vår tid kanske kan låta så här. Ve er makthavare som förvränger mina ord, ni hycklare som stänger himmelriket för människorna. Ve er blinda ledare som tjänar på krig och rättfärdigar era själviska handlingar med ord om gudomlig rättvisa. Ve er som var tänkta att vara herdar för mitt folk, men som predikar ett rädslans evangelium. Ni som tror att människan kan skrämmas in i Guds rike. Ve er som bidrar till helvetets utbredande på jorden eftersom ni försummar det viktigaste. Rättvisa, barmhärtighet och trohet. Men klangen kan också låta lite mjukare. Kom till mig, ni som har orsakat smärta. Det finns en förlåtelse att ta emot. Det finns en nåd som räcker även till dig. Omvänd dig. Låt mig bli din herde. Låt mig få bli din vägvisare. Det var även för dig som jag offrade mig. Och den schweiziske teologen Hans-Urs von Balthasar menade att kärleken, endast kärleken, är trovärdig. Inget annat kan eller bör vara trovärdigt. Han menar att den kristna tron är för bra för att vara sann. Att varandets mysterium, uppenbarad som fullständig kärlek, sänker sig till att tvätta sin skapelses fötter. Ja, till och med deras själar. Det är sannoliken för mycket av det goda. Men det är just det som är evangeliets budskap. Och frågan är, vågar vi tro det? Vågar vi tro att Gud faktiskt är den som Jesus uppenbarar? Jag tror att den gode herden möjliggör för oss att kunna bära den här bilden. En Gud som inte kräver offer, utan som blir offret själv. En herde som inte driver med piska, utan som varsamt leder genom mörkret till ljus. En herde som aktivt fördömer våldet, men lönar inte ont med ont, utan med förlåtelse och nåd. En Gud som går med dig, som går före dig och som ger dig mod att följa i hans fotspår. Amen.